Då så, Per, kör igång.
Ja, då var vi här igen. Placera podden. Jag är Per Ståhl och vid min sida har jag min kollega Jesper Norberg. Välkommen.
Kul att du behöver titta ner i pappret innan du sa mitt namn.
Ja, fan, jag har ju problem med namnen, det vet jag. Jag är jättenervös att säga fel till våra fantastiskt intressanta gäster vi har idag.
Berätta.
Nu måste vi kika, det behöver jag inte. Idag ska vi faktiskt prata räntor.
Mm, det är aktuellt.
Det är jätteaktuellt och vi ska faktiskt träffa ränteteamet på Norrom, Asset Management. Peter Velius och Jan Törngren, välkomna hit.
Törnstrand, precis.
Nu var det där igen.
Törnstrand.
Vad är det för fel?
Jag vet inte.
Hur som helst, varmt välkomna till Placera podden. Ni är som sagt ränteteamet på Norron. Rätt om jag fel, det är Norron Premium och Norron Preserve som ni förvaltar. Vi ska gå in mycket mer på fonden och berätta, så ni får berätta lite grann hur de är uppbyggda och hur ni tänker kring avkastning och så vidare. Men vi brukar alltid inleda med en sån här fråga där man låter gästerna summera lite grann. Era intryck av den senaste tiden. Vi inledde ju med att säga att det har varit väldigt räntestyrt. Inte minst under augusti, sen har vi lugnat ner sig lite grann här sista dagarna, vilket också, långräntorna har gått upp lite grann och så vidare. Vi har en makromiljö som finns en hel del frågetecken kring. Om vi börjar med dig, Jan, hur skulle du summera den här sista tiden ur ränteperspektivet?
Jag ska summera den så här, att det har varit otroligt intressant, för det har hänt mycket. Jag skulle backa tillbaka också ett halvår, om jag ska vara ärlig. För att den stora händelsen skedde vid årsskiftet när Fed ändrade fot. Sen har det hänt mycket efter det. Det har väl sänkt en gång, och sen har vi förväntat, eller marknaden diskonterat, att vi ska sänka betydligt mer än bara en gång. Och det står vi nu inför, Fed har ju möte imorgon, så det kommer vara spännande. Men om jag då ska summera sista månaden här nu, så har vi kanske tagit ut lite för mycket i räntenedgången. Men det återstår att se lite grann. Vi får se lite grann vad konjunkturen, vi har sett konjunkturen mattas av sista tiden här nu. Framförallt i Europa har den mattas av tidigare. Men nu börjar vi se också i USA att det är inget allvarligt. Absolut inget stora. Men vi börjar se vissa tendenser av att det är lite avmattning. Och där får vi se nu närmsta månaderna hur vi kommer diskontera och hur vi kommer forma det här på räntemarknaden.
Och Peter, vi har ju pratat jättemycket här hos oss om just den här diskrepansen mellan räntemarknaden och kanske aktiemarknaden som vi såg inte minst under augusti, där vi fick det här klassiska krokodilgapet. Din tolkning av det?
Jag skulle också vilja summera lite tillbaks egentligen, men vi såg ju hur centralbankerna började mjukna i början på året, som Jan sa. Jag tycker också att vi börjar få lite i maj, så börjar man ta lite mer en recessionsoro på allvar, framförallt i Europa. Men också även i USA, att det var ju svagare makrodata som kom in. Det som hände stort sen i juni var att ECB flaggade för ett bull och bond-paket i september. Och då började faktiskt de här två marknaderna divergera ganska ordentligt. Där amerikanska kreditmarknaden började höja kreditpåslaget, så att säga. Medan euroinvesterarna sa köp innan ECB köper. Och där har nu bildats ett krokodilgrop, menar, den skillnaden företagen får betala i USA kontra Europa. Den är ganska intressant. Sen tror jag också att räntemarknaden har blivit utsatt för det här momentumspelet ni har sett och kanske har talas om på aktiesidan. Det har också speglats att momentum, CTA-fonder etc. har ju legat jättelånga räntor och som också har drivit de här spreadarna, räntenivåerna också. Jag menar, räntemarknaden är också utsatt för flöde, precis som småbolagsfonder eller alla andra fonder. Och där såg vi också de diskrepanserna, där såg vi en reversal nu. Men det intressanta är, tycker jag också, med de här, det är väldigt svårt att liksom förvalta bara baserat på Trumps Twitter. Men någonstans är det så att de här tullarna har väl inte riktigt kommit in i amerikanska ekonomin. Och det ser vi skillnad mellan ISM och tjänste-ISM i USA, som fortfarande håller upp ganska väl. Och där får vi se om den håller eller inte. Så att, jag tycker då att vi förväntas nog att det ska bli lite svagare vinster här framöver. Men orkar då ECB och gänget dra det här vidare och USA håller upp, så kan vi ju vända runt igen. Så att jag tror att man får liksom inte låsa in sig i ett fack här, utan man får faktiskt lyssna lite på vad marknaden och vad prissättningen är.
Det är intressant att du säger att de kommer ECB och Fed orka med. Man har ju frågasatt mycket sista tiden att kommer penningpolitiken bita ytterligare om vi får en sämre konjunktur? I min värld så signalerar det som ECB gjorde och det Fed förväntas göra nu att för mig är det en liten varningsklocka om konjunkturen. Mm. Ganska mycket. Och det är kanske det som har förvånat mig lite grann, att börsen ändå har... Jag menar, vi vet historiskt har ju börsen alltid tyckt om räntesänkningar, men då kommer vi från en helt annan miljö på något sätt. Nu är det lite grann en konjunkturvarning, och det borde ju rimligtvis också synas i bolagens vinster framöver.
Mm.
Jag vet inte hur ni tänker kring det, om penningpolitiken har spelat ut sin roll i det här läget där vi befinner oss.
Det här är ju väldigt intressant just nu. Frågan är hur mycket framförallt Fed kan göra en del till. De har ju inget QE nu. De har faktiskt höga räntor, kan man ju knappt säga. Men de kan göra saker. ECB, frågan är om hur mycket mer de kan göra. Det var ju lite så att Draghi över, kanske också pucken över till mer finanspolitik. Och krävde lite mer att det ska komma någonting därifrån. För att hjälpa till konjunkturen. Men sen är frågan är liksom centralbankerna sista 10 åren. Ska vi bara lita på centralbankerna? Ska vi inte tillåta oss själva att gå in i en lågkonjunktur? Jag håller med recession och sådana, det är en annan som... Men, ska vi inte tillåta oss? Ska vi bara ha högkonjunktur hela tiden? Det är den här stora frågan som vi håller på att lösa just nu, eller försöker lösa. Så att frågan är, hur mycket kan framförallt ECB göra i framtiden? Fed kan göra en del, absolut. Men nu tror jag att det är mer upp till finanspolitik. Och då framförallt Tyskland.
Och vi har ju pratat om det också, möjligheterna till finanspolitik i en allt mer polariserad värld. Det känns som politikerna får allt svårare att komma överens om minsta lilla investering. Så att det är ju också en utmaning, minst sagt.
Mm. Och så vet man inte hur lång tid det tar.
Nej. Och vi fick dessutom sysselsättningssiffror från Sverige i morse som visade på en ganska relativt sett kraftigt ökad arbetslöshet. Mm. Och då frågar man sig vad Ingves, som nästan alltid är kritiserad med sin fokus på inflationen. Hur tänker man kring Riksbanken? Vad säger ni?
Ja, vi såg ju sista riksbanksmötet, var det ju egentligen inga förväntningar om sänkning, utan snarare tvärtom. Mm. Att vi ska upp till nollränta. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror inte en sänkning hjälper heller. Jag tror att vi ligger där vi ligger. Det är återigen tillbaks till finanspolitik. Vad kan finanspolitiken i Sverige göra för och vi har... Sverige kan göra mycket. Alltså vi har en låg statsskuld. Vi kan göra mycket på den biten.
Men man kan ju skämtsamt säga, för att vara lite det, att man ska aldrig underskatta Riksbankens förmåga att överraska.
Nej, det har vi varit med om förut.
Vad säger du, Per? Ska vi ta en liten konstpaus i räntesnacket och fokusera lite grann på norron?
Ja, det tycker jag definitivt. Jag var hälsa på er, det är något år sedan nu. Inte just det, men era kollegor på aktiesidan.
Mm. Mm.
Dra lite kort om norron och hur länge har ni varit där? Och
hur hamnar ni där?
Ja, hur hamnar ni?
Ja. Börja där.
Ja, jag kan börja. Jag jobbade tillsammans med gänget som egentligen drog igång norron från Catella. Så jag jobbade med den räntedelen på Catella och skötte den. Och där då den stora fonden var Catella Hedgen som byggde upp räntedelen på. Och sen följde jag med helt enkelt när norron startades. Och så har jag hållit på med preserv och premium. Sen kom Peter in på något år senare.
Mm, just det. Nej, jag gick över till den mörka sidan då, varför kallar räntesidan den mörka sidan? För den glada aktiesidan då. 2009 egentligen. Och där jag tar över ränteförvaltningen på dåtida HK-fonder. Och det hade flödat in massa pengar i räntefonderna där. Så att då startade jag en fond som är numera i Carnegie Corporate Bond, startade 2009. Det är faktiskt 10 år sedan i maj. Så Jan har ju pusslat med krediter sedan 2006-2007 och jag sedan 2010. Så det är inte så länge, men vi har väl ändå varit med i en del i och sett de flesta bondstilen både bra och dåliga i svenska marknaden. Så det, jag, sen kom jag till Norra 2012. Och Jan är väl mer, kör lite mer krediter eller företagsobligationer med lite högre kreditbetyg, lite bättre kreditbetyg. Mm. Och jag är med här, den smutsiga skolan så att säga. Där vi jobbar med företag som har lite hårdare skuldsättning eller kanske har lite tuffare operationella förutsättningar eller finansiell hävstång. Så att säga. Men jag kommer, jag har ju pysslat med aktier i 10 år då, både som aktieanalytiker och kollega med dig.
Ja, absolut.
Och sen var jag förvaltare av aktier också i 5 år. Så att, men nu är jag nog ganska konverterad tror jag.
Nu är det mörka sidan.
Nej, där ska stanna. Det finns ingen uppsida alls någonstans.
Och jag har varit på den mörka sidan ens i början på 90-talet. Så jag har varit med om både minusräntor och 500% plus. Så att det är den mörka sidan all
over. Därav det gräva skägget.
Hur många fonder förvaltar ni totalt? På hur stort är Norron?
Totalt sett så...
Ni har två räntefonder.
Två räntefonder, ja. Och så har vi en blandfond. Och totalt sett på räntedelen så är det väl 6-7 miljarder tror jag. Mm. Mm. Vi förvaltar inom räntedelen. Och totalt på Norron så har vi upp i, nu ska vi se, totalt 16, va? Mm.
16 miljarder.
16 miljarder. Mm. Så att,
Och man kan väl säga att Norron, som du var inne på, det är ett har sitt ursprung i Catella, många av de som jobbar där, va?
Utveckling av precis det tänket.
Just det. Peter, du pratade lite grann om fonderna, men om vi börjar berätta lite mer om hur ni tänker kring respektive fonder. Vi börjar då med premium. Mm. Du var inne på det lite grann, men om du kan utveckla det lite grann, hur ni tänker kring investeringsmandat och så vidare.
Alltså, det är ju lite knixet med den nordiska företagsobligationsmarknaden. Det finns ju försök till ränteindex. Mm. Och det finns ju inom bostadsobligationer och statsobligationer, lite blandning. Det finns också för någon form av svenskt IG. Investment grade mandat finns det väl också lite indexer. Problemet är att det är liksom ett hopkok av en marknad med väldigt mycket, jag ska säga, icke med obligationer utanför kreditbetyg. Och dessutom är det så att den har sitt ursprung ifrån Norge. Det kanske inte många kommer ihåg, men Norge börjar ju med high yield-marknaden i mitten på 2000-talet när inte banken orkar med att finansiera alla de riggprojekt och oljeprojekt som fanns där. Och då kom ju banklån ut till bondmarknaden, och banklån är då obligationer med rörlig ränta i sig. Och det har då blivit led ju i marknaden. Så att den nordiska företagsobligationsmarknaden är alltså ett hopkok av en vanlig, ska säga, standard europeisk dollarmarknad och en lånemarknad på dem. Så det är en väldig massa banklån i värdepapperiserad form helt enkelt. Och det gör att den har lägre volatilitet än vad normala marknader har. Och så det gör liksom att den är väldigt svårmätt då. Och varför säger jag? Jo, så att i det här så har vi då fokuserat på att försöka ha ett totalavkastningsperspektiv istället. Men försöker liksom deklarera för våra kunder ungefär den här risken tar vi och så här ska vi tjäna pengar. Och då har vi då klassificerat fonderna, så Jannes fond Norron på Serv ska då vara ett statsskuldsväxlars avkastning plus 2% över tid då. Och då Norron Premium 4% mer än statsskuldsväxlar över tid. Och det låter ju otroligt dåligt liksom. Men alltså, det blir inte sexigt av det. Men dels har du en ränta på ränta effekt. Men 2% extra per år, det är alltså väldigt stor skillnad i risk man måste ta. Nu ska det här beräknas över tid då. Så därför har vi liksom, vi följer inget index, utan vi försöker liksom leverera en totalavkastning då i den här marknaden. Och det andra är att om du tittar på nordiska företagsobligationer generellt, så har de väldigt låg standardavvikelse, eller risk som man kallar. Den är alldeles för låg kontra den risken som tas. Men
varför är den så låg då?
Därför att dels är det ju lånebaserat, så obligationerna följer inte någon statsobligationsränta. Dels är ju emissionerna mycket mindre, så är det mycket mindre likviditet. Där finns också en stor förkärlek för att inte ha för mycket rörelse i obligationerna. Alltså man, att marknadspriset och risken ordentligt. För att fondförvaltarna vill ju inte att det ska röra sig, för då blir rörelse navet på fonden. Och då, det är inte deras kunder, eller våra kunder för den delen, är inte bortskämda. De är bortskämda att det är ganska stabilt och lite med och liknande. Men det vill jag dock poängtera, att där är mer risk i de här fonderna än vad som syns i standardavviksmässigt. Så därför är Sharpe ratio och sånt här dåliga mått på att beskriva risken i de här fonderna, tycker jag.
Vilken sektor har den största exponering mot? Är det fastigheter eller?
Ja, finans är det nog det, ja.
Fastigheter är på high yield, är det, alltså på high yield, ja. Är stor del fastighetsobligationer. I SEK, i svenska marknaden. Just det.
Vi har väl ungefär någonstans 5-10% ungefär i det. Men finans är stort förstås, som vi har under hela industri.
Investerar ni i hela Norden, även i Norge? Och
Norge, Finland, Danmark, även faktiskt inte mycket, men lite Island också. Ja.
Kan ni gå utanför Norden?
Nej, men ibland kan det bli en definitionsfråga när ett svenskt företag, om det exporterar väldigt mycket, det kanske har lite i Sverige att göra. Där blir en definitionsfråga ibland. Men vi fokuserar på Norden. Alltså på Norden.
Sen också har det att göra med kompetens och närheten till bolagen. En del bolag kanske har en väldigt internationell affär, men är väldigt regelbundet här, så att säga. Det kan typ vara ett bolag som heter Selecta, som har en stor verksamhet i Norden. Men egentligen är det ett schweiziskt bolag. Så det är lite knixigt det här med att snacka om vilken domicil eller sådär. Jag menar, är Ericsson ett svenskt bolag? Ja, det är det på börsen, men det är omsättningen. Så att, lite så. Sen har vi mycket med kompetens. Sen är det så att vi investerar ju alla valutor då, så att vi fokuserar på krediten. Men och sen har vi ju tar krediten i vilken valuta som helst. Men vi tar ingen valutarisk. Det är ju väldigt okay. Så vi kan köpa Nordea-obligationer i dollar eller Ericsson-obligationer i euro eller så. Men det som också tror jag speglar vår förvaltning mer de sista åren, det är ju att vi har väl minskat exponering mot svenska kronor betydligt under det här året. Och de sista två åren. Vi går lite fram och tillbaks. Men också för att få en bättre diversifiering för likviditet. För den svenska marknaden är väldigt beroende av att antingen det är inflöde och då är det happy days. Eller det är utflöde, då är det inte happy days. Att vi är kanske inte världsmästare på att sitta och gissa hur flödena ska vara de kommande månaderna i andras fonder. Liksom. Så därför försöker vi diversifiera ut och få en bättre diversifiering. Men det kommer till en nackdel. Det är att vi blir utsatta för volatilitet och likviditetsrisker i andra marknader som dollar och euro. Där är det mycket större drev som går, som vi såg till exempel 2018. Där euromarknaden var ju sur hela året. Eller sur, den var tråkig, det var utflöde och det var dålig avkastning och folk var allmänt tråkigt liksom. Och det blev vi utsatta också.
Men det innebär ju inte mer kreditrisk för det. Utan det innebär ju mer volatilitet i en, det kan vara marknadsräntorna som rör sig. Och annat typ av kreditrisken är inte större för det.
Vill ni ha volatilitet?
För vår del är det inget problem. Mm. Det viktigaste är för våra kunder, våra investerare, vad de tycker angående volatilitet. Vi berättar mycket för våra investerare vilken typ av volatilitet respektive fond har och hur den uppgångar. Det tror jag är viktigare än att ha en specifik siffra på vad volatilitet är. För det är precis som Peter säger, det är en stor skillnad mellan SEK-dominerade krediter eller euro-dominerade krediter i nordisk samma kredit. Så att säga.
Nej, det är väldigt märkligt också, man får höra ibland att att statsobligationsräntan går upp med 25 punkter, det är ju katastrof. Liksom. Och då går obligationen ner, en femårig obligation ner 1,25%. Men att kreditrisken på fem år ökar med 25 punkter, nej men det är fullständigt normalt. För mig är det ju, egentligen är det ju enklare för mig om en statsobligationsränta går upp och det innebär att en obligation ska falla. Ingenting har ju hänt med kreditrisken, men jag får bättre ränta, då kan jag köpa mer obligationer. Så jag är inte så orolig för det här att statsobligationsräntor fram och tillbaks.
Jag tycker det är bra för oss. För vi jobbar mycket på det här sättet. För det kan vara stor skillnad vad du får betalt för exakt samma namn. I dollar, euro, svenska kronor eller norska kronor. Det kan vara stor skillnad mellan, alltså samma typ av kredit, men du får betydligt mycket bättre betalt i de olika valutorna.
Så ni jobbar mycket med att titta på de olika valutorna då, för att skapa extra avkastning? Mm.
Men då vill jag också tillägga, som vi sa tidigare, vi tar ingen valutarisk. Nej. Allt hedgat.
Men hur tänker ni kring krediterna? Liksom, hur många innehav jobbar ni med i fonderna? Har ni samma investeringstänk och så med diversifiering mellan sektorer och antal emittenter och hela?
Jannes fond bär ju mindre risk, så att säga, både avseende vilka löptider man köper och vilka, hur bra eller dåligt bolaget har i kreditbetyg.
Man kan säga så här, Preserve är mer genomsnitts i något som kallas för investment grade. Mm. Det är alltså lite bättre då kreditbetyg. Och premium är då lite mer i den bättre delen av high yield. Mm.
Precis, och men om man tittar på de här sista 10 åren då, så var det en svårare period i alla fall för mig då, kring 2014-2015. Och det var väl, då drog vi ju vissa lärdomar av den perioden. Och det innebär att vi har betydligt mindre position, vi har fler positioner och vi har single B, alltså det är nästan det. Då har vi har mindre positionsstorlekar där. För det, menar, statistiskt sett går 1 av 6 i default på ett eller annat sätt. Det innebär inte att det blir 0. Så att jag tror att antalet positioner de sista 4-5 åren har gått upp ifrån. Så jag är nog uppe under 70 positioner. Eller 70, men någonstans mellan 50 och 70. Och framförallt om man ska ha, som jag har just nu, 20% i single B. Då blir det 25-30 positioner. Därför att det är så, man vet aldrig vad som händer. Det kan vara hur bra bolag som helst, men det kommer en extern förutsättning. Och single B-bolag är oftast mindre bolag där som är utsatta för en omvärld, utsatta för kanske kundkoncentration, färre produkter. Alltså, det är grejer som är bortanför även bolagets kontroll som påverkar. Så att det är erfarenheten. Så att vi har fler positioner vi haft innan jag började i det här yrket då.
Hur nära sammanfogade är ni två? Kan ni ha fundamentalt olika syn på marknaden? Kan liksom era fonder leva självständiga liv?
Det kan de göra, det absolut. Vi diskuterar väldigt mycket. Vi sitter och jobbar hela dagarna tillsammans och diskuterar det här. Ibland kan vi ha olika uppfattningar. Ibland kan någon är väldigt neutral och den andra är väldigt på. Så att det är mycket diskussioner. Vi har olika uppfattningar till och från. Vilket vi ska ha. Vilket är bra. Men oftast är det under en diskussion och under funderingar så kommer det till ungefär samma uppfattning. Men Preserve och Premium kan ha olika uppfattningar.
Nej, och sen är det så att bör man med risk så är min förlusttolerans något högre, så att säga. Så då innebär att jag kan leva igenom en svagare period och något liknande. Sen kan jag vara mer optimistisk också, att ta bolag som kanske handlar i kurs 80. Och, så att det är kanske inte något som jag ska ta, för det är inte den typen av förvaltning. Vi kan uttrycka risken på olika sätt då. Men sen är det så att vi är ju backupförvaltare för att någonting skulle hända från dem. Så klarar jag av att hantera Jannes fond.
Hur har året varit för respektive fond?
Bägge fonderna har gått bra. Våra investerare är mycket nöjda. Både med Preserve och Premium. Preserve är väl 2-2,5% upp. Och Premium är väl närmare 6% upp. Och i dagens läge det är bra för att vara på räntemarknaden.
Det är väl nästan era årsavkastning vad ni vill ha på ett år, kan jag tänka mig.
Fast två, gånger.
Två gånger.
Aha,
två gånger.
Det är så pass. Vad är det som har bidragit till avkastningen i år?
Det är flera olika delar, men det viktigaste skulle jag vilja säga är att vi under december och januari månad tyckte att det var överdrivet, hela marknaden, delvis aktiemarknaden och även kreditmarknaden, överdrivet att vi skulle gå in i en sån lågkonjunktur så snabbt och intensivt. Så där köpte vi på oss mycket risk för respektive fond, och det har vi egentligen legat med ända till börja minska ner lite grann på våren och lite grann för några veckor sedan. Så det har vi levt på mycket. Det, jag skulle säga att det är den viktigaste, men sen har vi gjort andra bra grejer under tiden.
Ja, men absolut, det är ju, men det är ofta så, det ser du i andra marknader också, att vi gjorde en rätt koll där och den har vi levt på ett tag. Och det gör ju att vi kan ju sälja grejer som går dåligt och hålla i grejer som går bra. Och det skapar självförtroende. Tyvärr är det så. Det behövs ibland bara ett, två bra beslut. Men sen har vi ju vågat hänga på en del obligationer som har kommit ut här som har gått väldigt bra. Men vi hade en obligation vi köpte i Sampo. Bara för ett exempel som det är extremt förstås. Men som vi köpte i maj. Och då sålde vi sista skvätten på 115. Vi hade alltså 15% avkastning i en obligation som är investment grade över 3 månader.
Hur är det möjligt?
Precis va? Men det är det som är, man tror ju inte det. För många köper, man tittar ju bara på en underliggande ränta. Så ja, vi skulle få 3,35 eurokupong i 10 år. Men det som händer är att det är på 10 år och därefter fick vi ECB på det, så det fick ju riktiga fötter den där obligationen och bara stack iväg. Så det, liksom, det gäller att tänka på sådana grejer också. Det finns många sätt att tjäna pengar i räntemarknaden. Allting är inte bara göra en ränta då.
Nej.
Och allting är inte bara high yield. Det där Sampo, det är en ren investment grade obligation. Så det är viktigt att veta. Det är ju inte bara high yield som du kan göra de vinsterna.
Är det ett typ ett bolag som ni kan plocka in i båda? Ja, den kan hamna hos er båda.
Absolut.
Hur ser det ut på emissionssidan? Kommer det mycket intressant? För jag menar, det är stora inflöden. Jag tittar på fondbolagets förening. Det har ju varit jättestora inflöden till obligationsfonder och företagsobligationsfonder i år. Jag antar att ni har det också. Är det svårt att hitta placeringsobjekt eller investeringar?
Alltså det är ju rekordår i Europa.
Ja.
Alltså det, och det är med rätta. Det är ju klart att företagen ska emittera mycket. Om investerarna vill köpa obligationer med så här låg fast ränta för så länge. Det är klart att företagen ska utnyttja det. Alltså, och sen är det så att tittar man också på konjunkturutsikterna så har det inte sett så bra ut i Europa, så kan företagen låsa in långfinansiering. Är det jättebra. Och det kan man ju nämna till exempel. Flera av de svenska fastighetsbolagen har gjort det. SBB, Sagax, Castellum. De har gjort det jättebra. Alltså, det är ju helt rätt. Du tänker få 7-8 års pengar fastlåst till en bra ränta. Det tycker jag är helt rätt. Så det har varit mycket, mycket inflöde. Och det har ju varit, det har vi märkt under året. Det blir liksom squeeze på uppsidan för att säga det. Man märker det. Och det märker vi direkt. Liksom, att vissa får ett stort inflöde. Men vi kan ju sourca både i dollar och euro och NOK. Så att vi behöver liksom inte hänga med i det där racet då liksom, om inte vi vill liksom. Så, utan vi försöker liksom hålla en balans på det. Men det har varit inflöde i alla kreditmarknader, i Europa och Sverige. Absolut. I USA har det varit lite fram och tillbaka.
Om man jämför mot förra året så var det mycket utflöden i Europa. Mm. Egentligen hela året. Och det är återigen en del centralbanker som ligger bara när de skulle sluta med QE och sådana här. Nu ska de sätta igång med, eller har de satt igång med QE igen då? Då är det mycket inflöden. Det har varit mycket inflöden framförallt de sista 3-6 månaderna i euro. Men du ska också tänka på den räntenivån som är nu i euro investment grade. Alltså en bättre, alltså du ska vara glad om du får plusräntor på 3-4-5 års löptid. Du ska vara glad om du får plusräntor även om det är kredit.
Men kommer inte det att skapa problem för fonderna att leverera den här målavkastningen som man har haft? Eller som investerarna kanske fortfarande har?
Men fonderna är ett problem och det är ju ett unikt problem. Men det är ju ännu värre för våra liv- och pensionsbolag.
Ja.
Alltså strukturellt är det här extremt allvarligt. Så fonderna, det får ju faktiskt kunderna ta ut pengarna. Och allokera dem någon annanstans. Mm. Och då går räntorna upp. Ja, det är väl det vi vill göra. Så då får marknaden fungera. Men det värre är de liv- och pensionsbolag som måste ha det här. Och ska leverera en pension till pensionsspara 10-15 år framtiden. Var ska de komma ifrån?
Hur allvarligt är det och hur länge kan de pensionsbolagen leva med en sån här miljö som vi är inne i nu, där du har så mycket negativa räntor? När blir den, när kokar det över?
Det där är otroligt bra fråga. Jag tror att man kan leva mer längre än man tror, men frågan är då, vem är det som någon gång får betala? Det är nästa generation som får betala det här. Vi som är, liksom, om man är 40 eller 50 års åldern, ja, det är kanske inte vi som behöver betala, men det är en bra fråga. Och det kan vara nästa generation som får betydligt sämre pension.
Men alltså, de har ju tjänat pengar på det också. Mm. Alltså AP-fonderna och sånt var väl upp 6-7% förra året när aktiemarknaden var ner. Och det är ju private equity och deras fastighetssida. Så att det gäller bara det att de måste höja sin konsolideringsgrad lite futuristiskt. Så att de har fått väldigt mycket avkastning i närtid istället för under längre tid. Så det är därför får skjuta mot problemet längre fram. Men det här är, men vi kommer ju få se en trend till alternativa investeringar, infrastruktur. Mm. Så vi kommer ju se alltså en dränering i den publika marknaden för andra alternativ för att skapa räntor. Det är ju sannolikt, och jag skulle inte bli förvånad att vi hade den här klassiska alternativa delen på liv och pension som var 10% plus. Nu kommer en alternativ del som heter 5% plus som rör sig inom andra segment då. Därför att de måste hitta avkastning då. Och de kommer bara bära mer risk för det. Men det blir ju så det blir.
Nej, det är det som är en liten nackdel med det här, att alla tar lite mer risk än vad de kanske bör göra. Och det gäller oss privat, och det gäller olika fonder, och det gäller placerare överlag, investerare överlag. Att alla tar, även om man kanske inte riktigt vet om det, så tar vi ändå mer risk kanske än vad vi tror.
Det är lite intressant. Jag spelar på just risktänket. Hur tänker kunderna som har era fonder? Hur resonerar de kring risk? Varför placerar de era fonder? Hur ska man tänka om jag har en fondportfölj? Varför ska jag dela av de här räntefonderna?
Jag tror att det är viktigt att titta på hur den som är ansvarig för en fond, hur den har gjort över tid. Även om räntorna går ner och spreadarna går ihop och det blir svårare att få upp, så tar inte vi mer risk för det. Utan våra fonder är inom en viss risksegment som vi har definierat, och våra kunder vet om vilken typ av risk vi har. Det tror jag är viktigt. Och då får man också acceptera att vissa år blir det lägre ränta och vissa år blir det högre. Så att det är viktigt för investeraren att veta hur den som är ansvarig för fonderna, att de är inom det risksegmentet.
Hur länge ska man ha era fonder för att liksom hänga, det kanske blir något minusår eller något sämre år för att kunna få
För Preserv skulle jag säga, brukar jag säga till mina investerare, och det, nu har jag förvaltat den här typen av Preserv då i 12 år tror jag nu, och jag har månadsvis avkastning. Jag brukar säga även om jag går minus, att börsen går ner 15-20%, så kanske jag tappar upp till 40-50 punkter. Det brukar jag ta igen på 3-6 månader. Ofta snabbare. Men då får du tänka på, då har du ju liksom spreadarna gått ut och det blir högre avkastning och högre portfolio yield, så att säga, yield i fonden. Så det, då går det ju snabbare att komma tillbaka. Men jag brukar säga 3-6 månader när det är riktigt oroligt.
Nej, men jag har ju större, alltså, lite mer volatilitet ifrån och så. Men om börsen går ner 15-20%, som är en standardavvikelse, det är väl en normal konjunktur, va? Jag vet inte hur du säger, Jasper, men och en riktig recession och härdsmälta är det ju 2 standardavvikelse på börsen och 30-40, men give or take, så att säga. Då är jag kanske ner 3-4%. Men det som händer de påföljande åren är att vi får kan leverera 6+6. Istället. Ja. Så om vi tittar på våra fonder, man är 0,5% i fjol. Det är ju inte så bra. Men statsskuldsväxtindex var ner minus 0,8. Jag menar, du hade IG-fonder i USA var ner 7. High yield-fonder i Europa var ner 5-6. Liksom. IG-fonder var ner 5. Svenska IG-fonder var ner 2. Men du ser då efterföljande år. Det är det man inte får backa ur, utan det är det man måste orka investera. Det är så precis som på börsen, att ibland måste man orka investera när riskpremierna är för höga eller att P-talen är för låga. För att även fast det ser dåligt ut, då måste man väga ta, för det är då det börjar din långsiktiga avkastning. Att vi köper en obligation nu på marginalen och den går upp 1%, det spelar inte så stor roll. Utan det gäller att orka investera, och framförallt i de perioderna som vi såg nu efter Q4 18 då, att alla emissioner som kommer 2 månader efter en sån grej, då ska du bara köpa så mycket du tål. För det är bara de bra bolagen som kommer ut. Och de kommer alltid till bredare, bättre ränta än de normalt får. Istället för nu kommer de sämre bolagen ut, och de är mindre och det är mer riskfyllt och villkoren är sämre. Varför det är en sån tid? Nu är det ju, vad heter det? Nu är det girighet som gäller. Så att det gäller framför i synnerhet aktier eller kreditmarknaden skulle jag säga att våga ibland gå emot.
Och då, det låter ju väldigt lätt.
Ja.
Saken är den att du måste liksom förbereda det. Alltså du kan ju inte vara fullinvesterad och sen tro att du kan köpa då när det är som, då är likviditeten fruktansvärt dålig. Jag skulle vilja, kreditfonder kanske man ska, likviditetsmässigt kanske man ska jämföra mot småbolagsfonder i aktier eller något liknande. Mm. Likviditeten är dålig när det är rörligt. Och då gäller det att ha samlat på sig likviditet, alltså cash, så du kan investera då. Och det gjorde vi faktiskt efter sommaren förra året och det har vi gjort lite grann nu också faktiskt.
Men om man då ska försöka summera de här senaste 12 månaderna, ifall det är fel, jag ska försöka göra det snabbt. Och bara liksom se lite grann vad vi har, vad ni har att utgå ifrån. För ungefär ett år sedan så var den amerikanska långräntan uppe i 3,20.
Ja.
Något sånt där va? Sen hände någonting, konjunkturen började tillta. Precis som ni sa, Powell gick ut i årsskiftet och hade en betydligt mjukare ton. Ni tog på er mer risk då, för ni tyckte marknaden var lite för orolig för konjunkturen. Vi går in i 2019 och framförallt under sommaren så, eller vi såg väl sämre konjunktursignaler inte minst från Europa under hela året. Vi har en handelskonflikt som eskalerade utifrån twittrandet i varje fall, som gjorde att långräntorna överallt började sjunka kraftigt. Vi hade en inverterad yieldkurva på flera håll. Börsen skakade till lite grann under någon vecka eller två. Nu har yieldkurvan börjat rätta till sig. Vi har ECB Fed som sänker styrräntorna, kommer med nya stimulanser och börsen är happy go lucky som vanligt. Vi har bland annat sett spreaden mellan fastigheter och bank komma ihop lite grann, ett sånt klassiskt räntespel. Med allt det här i bakgrunden, hur tänker ni? Ni tog mer risk i årsskiftet. Hur tänker ni den här miljön framöver?
Ja, precis. Jag kan börja. Men lite grann som man var inne på för någon minut sedan. Att, vi har ökat likviditeten i fonderna.
Ja.
Vi har minskat riskerna lite grann. Vi har fortfarande risk på. Jag skulle säga vi är neutrala och avvaktar lite grann på delvis vad Fed gör. Delvis hur marknaden, nu har vi ändå fått mycket från ECB.
Mm.
Och frågan är om ECB kan göra så mycket mer som vi också sa tidigare.
Det blev ju ingen jättedramatisk rörelse på aktiemarknaden efter ECB.
Nej.
By the rumor, sell the facts.
Ja.
Lite känsla.
Ja. Ja. Mm. Och nu är vi neutrala. Nu sitter vi, och sen får vi se ju närmare årsskiftet vi kommer här nu. Vi kommer nog vara ganska likvida, för om någonting sker så kan vi ha den här opportunistiska delen att plocka på oss risk igen. Men som sagt, varje år brukar inte vara det andra likt. Så att det skulle förvåna mig om det blir exakt likadant som förra året. Det brukar inte ske. Men jag tror att det viktiga nu, det har varit viktigt med centralbanker. Nu är det viktigt med makro. Och framförallt amerikansk makro. Hur kommer den se ut närmsta 3 månaderna? Det är det viktigaste just. Och det kommer vi sitta och avvakta och titta på.
Nej, men ett drömscenario är egentligen att vi får upp europeiska räntor, att man höjer inflationsförväntningarna i Europa. Det är egentligen det som marknaden mår bäst av, fast det blir lite rött på lite kreditfonder här. Och lite, det stora hela spelar det ju ingen roll, för då tror man någonstans på systemet. Om vi säger att europeiska räntor skulle av någon anledning vända ner igen, då har ju det här scenariot att tro på centralbankerna, och det är ju inte så. Det tror vi inte att vi kommer. I alla fall det är inte nu här och nu. Så fort går det inte. Men sen får vi ju se hur det här spelar in. Jag är nog lite mer negativ än vad du är. Alltså att jag tror ju att vi har fått en inverterad yieldkurva. Det fick vi 2006 också. Tror jag. Jag tror det var 2006. Så vi hade det 1998 också.
Mm.
Och då gick ju, jag tror verkstadsbolagen gick ju från Q206 till Q207 gick de 100%. Mm. Så att ränteinvesterarna är så mycket längre framme i det här. Och får man inte några vinstrevideringar på börsbolagen så kan man köra den här alternativa investeringsgrejen att det finns inget annat att köpa. Men börjar vinsterna falla, du håller inte det här längre. Då blir det någonting annat då. Och så jag vill inte tro att vi inte får någon form av vinstavmattning längre fram och att det kan bli lite stökigt och volatilt längre fram. Och det gör att vi, för att använda aktiespråk, att vi lämnar småbolagen och arbetar mer med stora bolagen för att använda lite klatschiga grejer. För att just för att kunna...
Likviditet,
men också att förmågan att kunna ändra uppfattning. Mm. Alltså jag tror det är viktigt. Och de här tidsperspektiven. Alltså vi kan sitta här 12 månader och jordensbredarna sitter kvar på det de gör. Och sen helt plötsligt händer någonting. Och när det väl händer, då är det för sent. Alltså då går det fort liksom. Så det är väl lite det som präglar tiden. Att lite mer storbolagstänk, lite mer likviditetstänk. Inte försöka låsa in sig i ett hörn och säga att jag vet hur det här blir. Utan hela tiden. Jag menar, vem visste att vi skulle ha en drönarattack i helgen? Alltså för vi hade ett förvaltarmöte förra måndag. Då diskuterade vi sannolikheten att det skulle bli ett avtal med Iran och USA. Tre dagar senare är det inte på tapeten.
Nej.
Och det är ju lika ju för lite så också. Det kanske helt plötsligt ändrar det sig, så får vi någon form av stort fiskalprogram i Tyskland. Inte för kanske det är så sannolikt, men vem vet. Då har vi ju en ny spelare på plan som vi inte haft tidigare. Eller Fed sänker 50, det kanske han inte gör. Förstår jag menar? Jag tror man ska inte vara... Tillgångsvärdena är dock uppskruvade. Och värderingen på europeiska och svenska krediter är inte billig. Jag vill inte säga att den är dyr, men den är absolut inte billig.
Men det låter ändå som ni, om jag tolkar er rätt, att ni tror ändå att den inverterade yieldkurvan kommer ha rätt även den här gången.
Ja.
Ja, och det är tidsmässigt frågan när.
Ja, det kan ju ta upp till 2 år ibland innan.
Ja, så att ja. Precis.
Men alltså, utifrån det perspektivet, nu frågar vi alltid, jag vet att räntemänniskor är lite mörkare än aktiemänniskor och så vidare, men tror ni, är ni förvånade över att börsen har hållit emot så bra?
Nej, men utifrån om du tittar på hur börsen agerade 2006 till exempel, ja, så var det inga konstigheter där, så länge inte man tror att vinsterna faller och börsvärdena säger att jag ser ingen möjlighet till det här. Mm. Så ränteinvesterarna ligger ju längre fram än vad börsvärden gör.
Det var väl likadant 98-99?
Ja. Ja, men det brukar...
Mm. Ja. Och det är ju lite därför vi säger att liksom, vi tar inte bort all risk. Vi har risk på, men vi har minskat det. Vi har gjort den risken vi har mycket, mycket mer likvid. Mm. Vi kan ändra uppfattning. Vi tror kanske inte att mönstret kommer vara exakt samma som förra året. Men däremot så får vi se. Vi tror att räntemarknaden kommer in the bitter end få rätt. Men att det kommer bli sämre tid.
Och sen talar vi om den här japaniseringen då.
Just
det.
Ja. Klassiskt.
Ja, nu kan jag inte japanska aktiemarknaden. Men vad jag vet är att det är högre volatilitet och högre P/E-tal. Det är det jag vet. Men om det, och sen om det är strukturella skäl. Så när vi skruvar upp tillgångsvärderingarna så kommer volatiliteten öka. Mm. Det är kanske det vi ser framför oss då.
Men sen ska man också se en räntefond. Står vi utanför i ett års tid? Alltså med ingen risk? Ja, men då har vi tappat ett års av accrued. Mm. Alltså ränta. Så att det här är ju ett väldigt känsligt spel. Att du vill ju ha risk, fast du vill ha risk på rätt sätt.
Ja, och vi går inte för killing.
Nej.
Alltså att vi ska ha rätt. Utan vi har råd att reva seglarna. För att använda seglarstaden. Vi har revat. Vi ligger inte med fulla segel. Men har vi tagit ner dem där? Vi har inte ankrat upp heller.
Men räknar ni med att marknaden för just företagsobligationer i den här miljön kommer att fortsatt stark efterfrågan på? Det finns ju de som alltid har kraxat om att företagsobligationsmarknaden är en bubbla. Och det är nästa bubbla på marknaden och så vidare.
Ja, men det tror jag absolut. Alltså... Om man jämför när vi började med det här för många år sedan, så är det en riktig marknad. Där finns mycket att välja mellan. Fondsparare och andra sparare har blivit vana vid det. Vi har fortfarande antagligen negativa inlåningsräntor som har nog drivit in att en del små och medelstora företagskassor ligger inne i fonder och sådär. Och är vana att ha tagit lite risker och kanske kan ta lite negativt. Så att säga på marginalen att det blir inget utflöde, det är väl inga konstigheter med det. Så att den här får stanna och säga att den kommer att bli jättedålig en gång. Absolut kommer den bli det. Men det var euromarknaden i Q4 också. Så att det är väl inga konstigheter. Och vad jag vet så är inte aktiemarknaden hyperlikvid heller, vad jag förstår. Så att vi får tillfällen när marknaden är extremt svår, Ja, men det är väl en del av finansmarknaden, höll jag på att säga.
En del av spelet.
En del av spelet, ja.
Jag tänkte avslutningsvis, ni nämnde tidigare att det blir väldigt mycket fokus på makro framöver för att tracka. Är det några sådana här key events som ni har liksom extra koll på? Vi vet ju till exempel att tillverkningsindustrin relativt tjänsteindustrin har liksom, tjänsteindustrin går fort att ticka på medan tillverkningsindustrin har mattats av, minst sagt. Är det några sådana här ni vill att vi ska extra koll på, några events, makroevents, ja, förutom centralbankernas eviga spel?
Jag skulle vilja säga det gamla vanliga, alltså, sticker, precis som i Sverige i morse, sticker arbetslösheten upp rejält utan att man vet exakt vad det är. Alltså, där måste man ha koll på det. Mm. För arbetslösheten är en av de viktigaste delarna, tycker jag. Går den upp flera procent?
Det då får vi problem på bostadsmarknaden, även om räntan är låg.
Inte bara där, utan överallt.
Och konsumtionen.
Ja, allting. Så det är en av de viktigaste delarna. Mm. Och framförallt arbetslösheten i USA då. Måste vi hålla koll på. Men sen är ju gamla vanliga siffrorna, PMI och alla de här makrosiffrorna som fortfarande ser helt okej ut i USA. De måste vara koll på.
Nej, jag tror det är just det att det ska bli spännande, för jag tror de här tullarna som de har infört, det har väl inte satsat i amerikanska ekonomin. Det har inte satsat på konsumenter än. Det ska bli lite spännande att se hur det utvecklar sig. Och just de här arbetsmarknadssiffrorna i USA blir ju det viktiga. Sen överraskningar är ju förstås fiskalstimulans i Europa bland europeiska länder. Där är det är jag inte expert på, men det kan vara, ska säga, nya spelare för stimulans som kan skapa nya förutsättningar och kan skapa nytt. Det kan vara absolut intressant, tycker jag. Och sen också får vi säga, i arbetslösheten som du säger, Sverige. Om vi får säga, jag menar, vi fick höra nu att Castellum guidade ner för hyreshöjningstillväxten då för 2020. Alltså man får börja hålla koll på de här andra derivaterna, för att han menar ett klatschigt uttryck, och de börjar se lite svagare ut. Och, jag menar, tar man ett steg tillbaka också, att vi har haft 20 år med globaliseringstrend, och det känns som vi sitter och det har varit väldigt tillväxtbefrämjande och inflationshämmande då på den sidan. Nu verkar inflationen vara anchored anyway, eller mätas på olika sätt. Det finns många som tänker på det. Men... Och nu kan vi sitta en deglobaliseringstrend. Och hur man ska hantera det, det brukar ju inte vara så jättebra för tillväxten. Och då tänker vissa företag kommer att etablera fabriker på flera ställen. Det brukar inte vara bra för kapacitet att nyttja. Men det är ju långa puckar liksom. Och det får man ju, men man får ändå ha det i bakhuvudet. Att vi har kanske haft 30 år av rent stimulanser här och så. Och nu kanske det blir kanske lite tuffare. Och ett annat perspektiv är ju, det har gått 10 år nu sedan Lehman. 11. En förvaltares liv är det generation 25 år. Alltså hälften av förvaltarna som satt 2008 är utbytta. Mm. Så många är bara vana att centralbankerna kommer rädda en. Mm. Eller så blir det någon skattesänkning. Så det är bara att vara lång. Alltså, det är det som man har...
Det gjort oss beroende.
Ja, precis. Och det har ju varit rätt. Så att, men någon gång tar det väl slut. Men när det blir om 10 eller 20 år, det vet vi inte.
Ja, men det blir väldigt intressant. Nu är däremot den här podden slut, tror jag. Vad säger du, Per? Det här var förpillande trevligt, tycker jag. Det är ju otroligt intressant att höra de här tankarna. Vi pratar ju nästan mest med aktiefolk.
Mm. Men vi har bättrat på oss lite nu.
Ja, sista vi blir dopade av deras optimism. Mm. Inte alla, men många.
Men yieldkurvan får rätt då, låter det ju så. Det är andra podden på fast det tar lite tid. Det kan ta tid.
Absolut. Peter och Jan, tusen tack för att ni kom till Placera-podden. Lycka till med framtida investeringar och på återseende. Och tack Per.
Tack så jättemycket.
Och tack för att ni har lyssnat.
Tack Peter.